För inte så länge sedan så blev jag uppringd av en församlingsmedlem som sa: Christian, nu måste du ta med dig någon från äldste och komma hem till oss och ta med dig oljeflaskan och vi måste be. Så jag tog med mig Roine, min kollega från äldste, och åkte hem till dem. Satt och pratade och sådana här saker. Och så smorde vi med olja och bad. Och sen åkte vi hem. Och så dagen efter fick jag ett sms. Då stod det så här: Halleluja. Älskande sms börjar så. Bönesvar här. Och sen fortsatte texten liksom med vad det var som hade hänt. Jag tycker som sådana meddelanden, de får man inte för ofta. Nej, men och vad var det här liksom? För dig som har växt upp inom en pingstförsamling och är till åren kommen, du vet precis vad jag pratar om nu. Men kanske du inte har en aning om vad är jag står och pratar om nu? Vad är det som försiggår liksom? Jag tänkte jag ska berätta för dig då. Det är nämligen från den instruktion från Jakobs brev som vi fick en liten introduktion här om. Om vi får upp den bilden här, Isak. Kapitel 5. Häng gärna med i texten om ni vill. Det är inte några många versar här, men det kan vara lite kul om ni vill stryka under något ord eller anteckna eller läsa en annan översättning eller någonting. Men Jakob kapitel 5, vers 14-16 tänkte jag att vi ska kika på idag. Och se vad är det här för någonting. Och vad är det Gud kan göra genom detta? Och då står det så här: Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det är texten. Nu blir det ett litet bibelstudium här. Jag tänkte att vi ska försöka bena ut den här med korta verserna och se vad det står. Och se om vi kan liksom ta till oss någonting. Och för det första kan man se att det är tre olika liksom personer inblandade som ska göra tre olika saker. Nummer ett. Den sjuke ska kalla till sig församlingens äldste. Vad en äldste kanske du funderar på nu. Det är ett ord som vi fortfarande använder. Det kan man diskutera, men det är från Bibeln. Det är församlingens andliga ledarskap. Jag är ju äldste naturligtvis, och pastorerna, men det finns också fler i äldstekåren, som man kallar det. Fler stycken som är här idag, som är församlingens liksom, har fått förtroende från församlingen att vara andliga ledare, kan man säga. Och de är det på lite olika sätt naturligtvis, och det kan man ju undervisa om vid något annat tillfälle om så. Men de är församlingens ledare. Och i mitt arbete som pastor så naturligtvis händer det titt som tätt att folk, ni naturligtvis, blir sjuka och inte har möjlighet att komma till kyrkan och är så dåliga så att ni är sängliggandes till exempel. Och då står det faktiskt så här att om ni vill liksom, så hör av er till mig eller någon annan i äldste, meddela liksom: jag vill att du kommer hem till mig, jag är för sjuk för att komma till kyrkan. Annars hade jag kommit till kyrkan och fått förbön där, men jag är så dålig nu, så jag vädjar till er, kom hem till mig och be för mig, för jag mår riktigt dåligt. Den sjuka liksom behöver uppmärksamma församlingens äldste på: jag har ett besvär, det är inte säkert att vi har sett det ens till och med, och jag vill att ni kommer hem till mig. Nummer två. Om det då är den sjukes ansvar liksom på något sätt att uppmärksamma och meddela ledarna om detta, så är det sen ledarnas ansvar att faktiskt komma hem till den här personen, ta med sig oljeflaskan och be. Och det kan man väl diskutera hur det här praktiskt ska gå till, om det är någon som till exempel har corona eller någon sån där, ni förstår vad jag menar. Då får man väl vara lite pragmatisk. Men varför just olja? Det är så att på Bibelns tid, när Jakob skrev det här brevet, då förknippades olja med medicin, läkemedel. Det är faktiskt så att den här oljeflaskan är köpt på apoteket Kronan. Så att det, så är det, att det förknippades. Man tänkte till och med att det här med olivolja eller olja, det kunde bota precis allting. Det finns liksom brev från antiken där de liksom rekommenderar olja mot tandvärk, förlamning. Ja, men ni förstår. Det var verkligen förknippat med liksom läkemedel. Om man då, och en annan bild som också finns i sammanhanget, det är att olja var också förknippat med att man smorde någon in till tjänst. På samma sätt som vi i Sverige, eller kanske inte jag längre, jag vet inte. Vi kröner en kung. Är ni med? Det är samma princip liksom. De smorde en kung så att han blev kung. Det är själva ceremoniella ritualen så att man blir, övergår från det ena till det andra. Och en tredje grej är att vi heter faktiskt de smorda. Det är vad vi kallas egentligen, kristna. Och det ordet betyder liksom de smorda. Kristus kommer från Messias som är ett hebreiskt ord som betyder den smorde. Så det är alltså, det är egentligen Jesus då som det syftas på. Så jag skulle påstå så här att smörja någon med olja symboliserar, det är samma sak som att man, när man säger avslutar en bön med att säga i Jesu namn. Det är liksom något slags ett sätt att visa att nu ber vi till Jesus. Är ni med? Så det är liksom ett praktiskt uttryck för att man säger i Jesu namn. Det finns inget magiskt eller det finns inget magiskt i olja. De allra flesta sjuka jag har bett för som har blivit helare, då har jag inte använt någon olja. Är ni med? Det finns inget magiskt i det. Det är bara att man symboliskt visar på något sätt att jag ber till Jesus. Och det är han jag tror på som kan göra ett helande. Behöver man ha olja? Nej, egentligen inte. Men det är ett för Jakobs sätt att visa på kopplingen mellan sjukdom, läkedom och att Jesus ska hela. Ja. För det tredje då, om det är den sjukes ansvar liksom att uppmärksamma på att jag har blivit sjuk, kan ni be för mig? Och det är ledarnas ansvar att be för den sjuke och smörja med olja i Jesu namn. Så är det för det tredje då, det är Herrens ansvar att svara på bönen. Och här tror jag att vi ofta hamnar fel. För att ofta kan det bli så att man, om någon anledning inte blir frisk, att man då upplever att det kanske var mitt fel, jag som är sjuk. Eller det kanske var ledarnas fel eller något. Men nej, ansvaret för helandet är ju naturligtvis Guds. Eller kan du hela någon? Nu riktar jag mig inte till Niklas, för du har en viss förmåga. Förmodligen kanske att han är ju läkare. Ja, men ni fattar vad jag menar. Kan du hela på ett övernaturligt sätt? Nej, det kan man ju inte. Är du som är sjuk, är det ditt fel att du blev sjuk? Ja, i och för sig, det beror på sammanhanget. Men ni fattar vad jag menar. Man kan ju inte skylla den som är sjuk för att man har blivit sjuk. Eller ja. Utan, men däremot, tydligt här. Herren ska resa den sjuka uppstår. Och vi har bilden av hur personen i fråga, den som är sjuk, är sängliggandes. Kan inte ens komma till kyrkan och få förbön. Är så dålig som man får ligga hemma och är sjuk. Och de äldste kommer och står över den sjuke och ber. Och Herren ska resa personen upp. Det är bilden. En parentes bara, en liten intressant frågeställning jag har funderat på. Som du också kan få ta till dig och fundera på. Är det församlingens officiella ledarskap som ska be för sjuka? Eller är det den som har fått helandets gåva? Det är väl en bra fråga tycker jag. Tänk om det är någon som inte är ledare i församlingen men som har fått hjärta för att be för sjuka. Jag tycker båda. Låt oss samarbeta liksom. Så det är bättre att fler ber än ingen ber. I alla fall, vi går vidare lite i texten. För det står ju också så här, och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Och det här vill jag också fastna lite för. Därför att det är inte alltid det bara är fysiska sjukdomar som man behöver ett helande ifrån. Om man har gjort synder eller om man varit med om saker som har varit traumatiska. Det kan finnas massa skäl som har gjort att ens inre mående inte är så bra. Man behöver få förbön även för sådana saker. Säger liksom, så tolkar jag Jakob här. Liksom. Det behöver inte vara att man gjort något fel, men det kan vara att man mår inte bra på insidan. Och det ska man inte förringa, utan även då behöver man liksom ett inre helande. Sen, om vi går vidare, så vill jag fastna med det här för att Jakob skriver så här, så att ni blir botade. Alltså det är som att aposteln Jakob verkar utgå ifrån att om vi kallar på församlingens äldste, smörjer sjuka med olja och ber för dem, så kommer Herren att bota dem. Eller hur? Visst får man det intrycket när man läser texten. Vi kommer bli helare. Och då säger erfarenheten oss att ja, en del blir helade, men inte alla. Och då vill jag fastna lite för det. För det här är viktiga saker att förstå i det här sammanhanget. Annars kan det skapa mycket, mycket bitterhet. Och Och då vill jag börja med att konstatera att enligt Bibeln så blir inte alla människor övernaturligt helade vid förbön. Det är så. Vi har fler exempel. Paulus, den stora aposteln. Ingen skulle kunna hävda att han har för lite tro. Kära någon liksom. Aposteln Paulus ber själv. Han skriver själv i ett brev liksom att tre gånger bad jag att Herren skulle ta ifrån mig en törntagg i köttet, som han skriver. Han säger inte vad det är, han beskriver bara på det sättet. Men tydligen har Gud svarat honom: min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Han fick inget svar på den bönen. Eller han fick ett svar, men han fick inte det han ville ha. Han blev inte helad. Gud tog inte bort det som var hans bekymmer, hans problem, hans sjukdom eller vad det nu var. Törntaggen liksom. Framgår inte exakt vad det var. Ett annat exempel, det är när Paulus på en av sina resor lämnar sin medarbetare Trofimus, står det, kvar i Miletus. Och så står det i andra Timoteusbrevet 4:20. Eftersom han var sjuk. Är ni med? Han fick inte följa med på Paulus resor, för han var sjuk. Jaha. Och jag kan mycket väl tänka mig, men Paulus måste naturligtvis ha bett för honom. Men han blev inte frisk, så han fick stanna kvar. Och jag tror att det är... Tänk om hans enda uppgift i Bibeln är att visa för oss att alla blir inte helade. Jobbig uppgift han fick. Han äntligen fick vara med i Bibeln. Liksom. Ja, det var det du fick visa oss. Lärdomen vi tar med oss är att alla blir inte helade. Ja, nej, men den är ändå på något sätt... Okej, okay, jag får acceptera det. Liksom. Alla blir inte helade av olika skäl. För det andra vill jag säga att ett uteblivet helande kan bero på att Guds timing inte är nu. Det kan finnas orsaker som Gud känner att han vill vänta. Ibland kan det vara bra för oss att gå igenom svåra stunder för vårt andliga väl och ve. Och därför väntar Gud med ett helande och låter oss, eller leder oss igenom dem. Jag kommer ihåg, eller ni vet ju, när jag fick cancer för ett år sedan nästan exakt nu. När det var som allra jobbigast och mörkast i mitt inre, mina tankar över de sakerna, då kallar faktiskt Hans Wikström fram ihop äldstekåren utifrån det här bibelordet. Nu ska vi be för Christian. Och så samlades vi här i kyrkan och de bad för mig. Jag blev ju inte helad. Men från den stunden så försvann de här mörka tankarna. Det här liksom djupa hålet man åker ner i och där det inte finns någon ände på alla jobbiga tankar som uppstår, det liksom försvann. Och någon form av frid infann sig om att jag kommer kunna gå igenom det här. Kanske lite skadad, men Gud är med mig liksom. Så för mig var den bönen oerhört avgörande för hur jag mådde. Liksom. Hur jag ska kunna tackla det här. Och sen skötte läkarna resten. Så förhoppningsvis i alla fall, det får vi väl se i framtiden. Men jag är glad och tacksam över den förbön jag fick. Den betyder väldigt mycket för mig. Kanske helt avgörande till och med. För att jag ska kunna tjäna Herren. När man tänker på det så här i efterhand. För det tredje. Ofta föregår ett helande av en troshandling. Det här tycker jag är jättefascinerande. Jag vet inte om ni har uppmärksammat det, men Jesus jobbar mycket med det här. Det kommer folk till honom, för man har hört rykten om Jesus, att han kan bota sjuka, han kan driva ut demoner, han kan göra det ena och det andra. Så då kommer det, flockas det ju människor till Jesus med sina, med de som är sjuka och visar Jesus, kan du hjälpa honom, kan du be för han, kan du göra det, det. Och då är det nästan alltid så att Jesus på något sätt försöker hjälpa dem att tro. Och att göra någonting i samband med det här. Innan jag tar upp exemplen så vill jag bara säga att det här är genomgående i hela Bibeln. Att varenda gång Gud vill använda oss människor, Israel som folk, församlingen, dig som individ. När han vill leda dig in i någonting och göra ett mirakel i ditt liv, så vill han alltid att du också ska ta steg i den riktningen. Och när du liksom går på det som Gud lägger på ditt hjärta och börjar gå, då öppnas de här dörrarna. Är ni med? Det här är så otroligt bibliska principer. Alltså. Och det här gör Jesus hela tiden. Bara några exempel. När de kommer med en lam man till Jesus, vad säger han till den lame mannen? Ställ dig upp. Är ni med? Det är precis det som han inte kan göra. Men genom att ställa sig upp så liksom lyssnar han på Jesus och gör det som Gud lägger eller säger till honom. Mannen med förtvinad hand, vad säger Jesus till honom? Han som inte kunde liksom, att den är förtvinad, fastnat liksom. Vad säger Jesus till den mannen? Kommer ni ihåg det? Sträck ut handen. Förstår ni vad jag menar nu? Han säger att de ska göra det som de egentligen inte kan. För att på något sätt få dem att förstå och tro på att Gud ska göra ett mirakel just nu. Ett annat tillfälle, då frågar Jesus två blinda. De hade kommit till honom om det här med att de vill få sin syn tillbaka. Och då svarar Jesus, eller säger Jesus så här, tror ni att jag kan göra det? Och det vill han svara på innan han ska göra det nämligen. Och då svarar de ja. Och då rör han vid deras ögon och säger, som ni tror ska det ske. Ett exempel till, det bästa. Jag älskar det här exemplet. Ni kommer få höra det så många gånger. För jag tycker det är så fint. Markus kapitel 7. Då för nämligen Jesus en dövstum. Eller säga, hans vänner för en dövstum till Jesus. Och då är frågan, hur i hela friden ska Jesus förklara för han vad han ska göra för att på något sätt få tro? Han är ju döv. Och han är ju stum. Och jag tycker det är så otroligt spännande hur Jesus då gör. Därför att då står det så här, han tog honom åt sidan, bort från folket, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga, såg upp mot himlen, sucka och sa effata. Det betyder öppna dig. Och då står det, genast öppnades hans öron och hans tunga löses och han talar tydligt och klart. Och det tycker jag är jättefascinerande. Vad är det Jesus gör? Jo, han försöker på något sätt visa för den här mannen vad Gud ska göra. Så att en gnista av tro och hopp kan väckas i hans inre. Han liksom... Jesus, det är som att Jesus verkligen petar honom i öronen. Gud ska hela dina öron. Fattar du vad jag säger? Typ så. Och sen spottar han. Varför spottar Jesus ibland? Det är inte enda gången han gör det. Jo, något annat tillfälle han spottar på någons ögon. Varför gör Jesus så? Ja, men det är egentligen samma sak som det här med olivoljan. Spottsaliv var faktiskt förknippat med läkekonsten på den här tiden. Så jag tror att Jesus spottar för att visa Gud ska läka dina öron. De ska bli bra igen. Han kunde ju inte säga det på något annat sätt. Och så rör han vid hans tunga och din mun. Du ska börja kunna tala igen snart. Och så tittar Jesus upp mot himlen. Vad symboliserar himlen? Gud. Han suckar. Vad skulle det kunna symbolisera? Den helige ande. Och så säger han effata. Om ni uttalar det ordet, effata. Det är som att Jesus försöker nästan så att han ska läsa på läppar. Liksom. Man nästan får det liksom, öppna dig. Så att han tydligt ska förstå den här mannen. Liksom. Du ska bli helad. Alltså Jesus hade naturligtvis bara kunnat knäppa med fingrarna så att han blir frisk på en gång. Men av någon anledning, Jesus vill verkligen få den här mannen att få någon slags tro och få förstå vad som händer och vägleda honom framåt till det här helandet. Jag tycker det, och så här, läs evangelierna om ni kommer se det kryllar av sådana här berättelser, hur Jesus hjälper folk att få tro. Men jag har många sådana egna exempel. Jag bad för en, det kom, när jag var pastor i en annan församling, kommer det fram en ung kille till mig och som ville ha förbön. Han hade ont i ryggen. Och ville att jag ska be för honom. Så jag bad för honom. I kanske 5-10 sekunder. Jesus gör så att han får bli frisk i sin rygg. Och så när jag hade sagt amen. Och så tittade jag på honom och bara, prova och sträck på ryggen. Känn efter om det har hänt något. Jag var ung och naiv. Och så gjorde han det. Ja. Och så var han frisk. Har jag alltid funderat på. Vart han frisk när han bad eller när han sträckte på sig? Är ni med? Jag vet inte. Ett annat tillfälle, då kom det fram en ung kvinna till mig. Vid någon lovsångskväll vi hade som ville ha förbön. Så berättade hon om vad det gällde och så vidare. Knäna och magen hade hon ont i. Hon gick på medicin och hade fel på knäna. Och så bad jag en liten stund i Jesu namn. Och sen när jag hade sagt amen så sa hon tack. Och sen så började hon gå. Och såg fortfarande lika bedrövad och ledsen ut. Och jag bara, stopp, vänta, kom tillbaka. Jag fick bara en ingivelse liksom. Och fråga henne. Det kändes bara så konstigt, abrupt och tråkigt. Liksom. Hon bara gick. Liksom. Så jag frågade henne. Och då kände jag ju henne lite så. Så det var ju, ja. Men jag bara frågade henne. Tror du att Gud kan hela dig? Och ni vet hur ett ansiktsuttryck kan förändras där. Man liksom bara, som har tänt ett litet ljus. Liksom. Jo, men det gör jag kanske. Sådär liksom. Och då sa jag, ja men då ber vi igen. Och så bad vi i en liten kort bön till. Och sa amen. Och sen sa jag ingenting. Och så kände hon efter liksom, det är borta. Och så ställde hon sig upp och kände på sina knän. De är helade. Och så sa hon helt annat liksom, bara tack liksom. Och gick iväg. Och sen så vände mig om och tittade bort och så stod hon i en klunga med sina vänner och hoppa i mitten för att visa liksom att de är bra nu. Gud har gjort något i mina knän. Hon var så lycklig. Ja, man kan rada upp sådana här exempel. Jag tror ni har säkert också många sådana här. Att på något sätt är det som att Jesus vill leda oss fram till helande. Inte bara fysiska utan, och inte bara helanden utan allt vi vill göra i Herrens tjänst. Han vill leda oss framåt, hjälpa oss att ta steg i tro på något sätt. Utmana oss att växa, gå längre och så vidare. Sen kan man fråga sig, alla de här exemplen som jag har tagit från Bibeln, det handlar ju om personer som inte är troende. Är ni med? De kommer med nya människor till Jesus och så försöker han visa hur man ska få tro. Vi som är troende redan, hur ska vi visa våran tro då? Det är det jag tror Jakob på något sätt är inne på. Vi visar ju faktiskt det genom att be äldste komma. Jag tror på det här och jag vill att ni ber för mig. Och vi som är äldste, Vi visar våran tro kanske genom oljan eller genom att lägga våra händer på den som är sjuk eller vad det nu är. Eller att få be i Jesu namn. Så på så sätt tror jag också att det funkar. Sen vill jag ta upp någon sak till här också innan jag snart ska avsluta. Vems tro? Vem ska ha tro? Det tycker jag också vi ska fundera en sekund på. Därför det är faktiskt olika i Bibeln. Bara som några exempel då. Ni vet kvinnan med blödarsjuka. Hon smög ju fram till Jesus och rörde vid hans hörntofs. Och så säger Jesus, han svarar henne, för hon blev helad. Då svarar Jesus, din tro har frälst dig. Alltså hon hade tro och blev helad på grund av det. Men ett annat exempel, den som jag nämnde, den lame mannen, eller den här mannen som var dövstum. Det är flera sådana här exempel. Det är hans vänner som tar honom till Jesus, för de har tro. För att de vill att Jesus ska göra någonting. Är ni med? Så det kan ju vara olika. Det kanske inte är den personen som är sjuk som har tro, men de andra har det. Och för det tredje, i Johannes kapitel 11, när Lazarus har dött. Och hans två systrar Marta och Maria kommer och säger vädja till Jesus. Eller nu säger ju typ det är för sent, liksom, han är redan död. Ingen har tro. Men Jesus har tro. Så han går fram till Jesus, till Lazarus och kommer ut. Liksom. Och så blir han helad. Eller ja, han blir, vad säger man? Uppstånden från döden. Är ni med? Så det kan vara lite olika. Vi ska inte hänga upp oss på vem som har tro, utan någon i alla fall är bra om att agera på den, så att säga. Avslutningsvis här nu, det sista slutsatsen av det här bibelordet är väldigt viktig. Det finns inget automatiskt samband mellan bön, tro och helande. Det är viktigt att förstå. För om det hade varit så, då hade ju makten att hela och att bota sjuka legat hos oss. Då hade det ju varit magi. Liksom. Bara man uttalar trollformlerna med rätt ord så blir någon helad. Eller bara någon med rätt titel, bara man är äldste, ja, men då blir folk helade. Nej, det är inte oss det beror på. Och det är Jakob noga med i ordet här. Liksom. Herren ska resa personen upp. Och om han inte gör det, då är det hans ansvar. Då har han någon form av anledning som vi får acceptera. Vi får respektera att det är Guds... Alltså vi gör vår del. Den sjuke tillkallar äldste. De äldste, de ber. Men det är Herren som ska resa den sjuka upp. Kom ihåg det. Liksom. Det är så viktigt. Och det skapar någon slags liksom, förtröstan hos oss på Gud. Vi sätter vårt hopp till Gud. Och det är så jag tror att Gud vill ha det, naturligtvis. Vårt hopp finns inte hos människor. Vårt hopp finns inte i trollformler. Vårt hopp finns inte i olivoljan. Vårt hopp finns hos Herren. Och när vi går liksom i den tron, det är då liksom vi kan få se mirakler, få se att Gud gör saker. Och att vi också kan förstå liksom ibland att okej, jag blev inte helad, men det där mörkret försvann från mitt hjärta. Så jag förstår att Gud vill leda mig genom det här, men med frid. Han kommer leda mig genom det här. Någonstans skapas ju det hoppet när jag fick förbön. Är ni med? Så att Gud kan göra mycket olika saker. Men allting grundar sig på naturligtvis att vi ber. Och att vi vänder oss till honom. Jag ska sluta där. Men nu tänkte jag att vi ska be. Det vore ju konstigt om jag håller en sån här predikan och sen bara, nu går vi och sätter oss och tar en kopp kaffe. Så att naturligtvis ska vi be för varandra. Eller vi ska, med tanke på alla coronarestriktioner och det ena med det andra, så vill jag vara försiktig med liksom, att vi ska kalla fram till förbön och såna grejer. Men jag vet att alla ska få chansen nu att få en förbön. Jag kan leda den bönen här framifrån. För att jag vet att vi alla bär på saker som vi behöver Herren för. Liksom. Jag vet det. Ingen kommer ju undan bekymmer och besvär. Så det du har nu, som du tänker på, ta en liten sekund, bara tänk, har du någonting som det här behöver jag hjälp med? Jag personligen eller någon annan i min närhet. din lilla så att säga troshandling idag, det får vara att du viftar lite med handen bara. Har du någonting som du behöver Guds liksom mirakel för? Vi är många. Och det är inget att skämmas för. Jag har också liksom. Nu tycker jag att nu ska vi be för de här sakerna. Jag ber här framifrån, men var med och be du också om du vill. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord. Tacka dig för att du påminner oss om liksom, att vi ska be för varandra. Att du kan göra mirakler. Att det inte är svårare än att vi bara ber. Liksom. Vänder oss till dig i vår nöd. Och du hör vår bön och vi litar på det. Och du är trofast och du svarar på det sätt som du behagar. Och du kan göra mirakler. Du kan hela. Vi tror på det. Och nu ser du alla händer som har viftats med här nu. Som symboliserar, representerar varsitt bönämne. Och du ser de som kanske sitter hemma nu också och tittar på den här gudstjänsten digitalt. Du ser vad de har som de bär på, som vi får be för nu. Jesus, jag vill be att du ska hela. Jag vill tacka dig för alla bönesvar och alla helanden som du har gjort förut och som vi skulle kunna vittna om här idag. Men jag vill tacka dig för allt du har gjort förut, men nu vet jag att du också ska göra någonting framåt. Grip in i de situationer som finns, Jesus. De besvär, de sjukdomar som finns, ta bort dem, Herre. Låt oss få se helanden och mirakler idag. Och nästa söndag när vi möts här igen, så låt oss få höra vittnesmål från de som har fått sina böner besvarade. Jag ber också att du ska ta bort det mörker som man kan gå och bära på när man går igenom svårigheter som du kanske av någon anledning vill att man ska gå igenom. Jag ber att du ska ge den frid som behövs för att klara av den smärta man ska bära på. Du vet, Herre Jesus. Du vet vad du vill med våra liv och vi anförtror oss till dig, Jesus. Tack för att du leder oss genom svårigheter. Tack för att du helar våra kroppar och våra själar, Jesus. Tack för att du är här just nu också. Tack för att kraften fullkomnas i svagheter. Amen.